har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej och välkomna till De kallar oss krypto. Är den brutalaste kryptokraschen på 8 år äntligen över? Eller kommer Bitcoin och company att falla ännu lägre? Ja, oavsett vad som händer så är vi i De kallar oss krypto med er och håller er i handen både under hås och bäs. Jag heter Mårten Andersson som vanligt och vid min sida som vanligt sitter ekonomijournalisten Gunnar Harjus. Hej, hej!
Hej Mårten, hur mår du? Du,
jag känner mig väldigt, väldigt glad.
Ja, vad då?
Min familj åkte till Serbien. Jag är barnledig för
första gången. Lyssnar de på den här podden?
Nej, det gör de inte. En är 2,5 år och en är 11 månader. Nej. Och min tjej är inte superintresserad av krypto.
Nej, okej. Okay. Så du kan säga att det känns skönt att de är borta nu?
Ja, men man ska, det låter ju hemskt. Jag saknar dem också. Men med lite, jag har verkligen behövt lite egen tid och bara inte bara vara pappa. Så när jag sticker faktiskt i Spanien om bara några timmar här.
Ja, jäklar.
Men jag ska faktiskt jobba lite därifrån också. Dels ska jag medverka på en Nordnet Live-grej med helt, alltså, sinnessjukt tunga namn. Jag förstår inte vad jag gör. Alltså jag tycker jag kan lite grann om krypto, men det här börjar gå över styr. Vad är det som händer?
Nej, men det som händer är ju att Mediesverige liksom kollektivt håller på att sätta en experthatt på ditt huvud.
Ja, och det är ju roligt som fasen såklart att få vara något slags språkrör, men det ställer ju också helt andra krav på mig. Men nu har jag suttit i liksom P4 Extra och pratat för miljonpublik, och sen så den här dagen då där det är allt från, ja men, företrädare för Embracer, Evolution Gaming, Jan Dinkelspiel.
Alla storbanker är där.
Ja.
Och så du då.
Ja, och så jag. Ja. 1 juni kan man se det här om man vill digitalt då, så jag kommer sitta från Spanien och göra det här.
Du, jag har 2 saker jag skulle vilja säga. Om man hör någonting skramla pyttelite lite i bakgrunden, så är det dels min dåliga mickteknik, men det är också att Rapport är här. Vad fan är det som pågår?
Ja, alltså nyhetsprogrammet Rapport är här för att jag tror uppmärksamma krypto och det som händer, det vi försöker göra varje vecka i De kallar oss krypto, men och de ska också intervjua mig och jag tror även gästen vi har här idag.
Ja, just det. Jag känner så här, jag cyklar hit i ösregn och sitter här och är liksom genomblöt fortfarande och känner så här, det här var kanske inte den ultimata dagen att vara med i Sveriges största nyhetsprogram. om ens bara liksom i någon slags bakgrundsklippbild.
Ja, förhoppningsvis lyssnar de mer på vad du säger än hur du ser ut.
Ja, tveksamt. Men du, det har ju hänt väldigt mycket på kryptomarknaden de senaste veckorna, det har ju varit inne på liksom. Men senaste veckan, jag vet att du har ju ägnat väldigt mycket tid att försöka liksom förstå vad som hänt senaste dagarna och veckorna och så här. Vad är det du har liksom kollat på, vad är det du har läst? Har du liksom några lästips och sådär?
Det finns ju väldigt många bra appar, eller så här, hemsidor om man så vill. Coindesk, Cointelegraph, Decrypt är några av de bästa. Sen kan man också, om man har Telegram, så finns det ju flera väldigt bra där. Unfolded finns det en som heter. Så jag får ju nyheter där. Men framförallt det jag har gjort är att gå tillbaka till grunden i allting. Att så här, fråga mig själv, har någonting fundamentalt förändrats med Bitcoin sen före kraschen? Har någonting skett med Ethereum? Jag har faktiskt inte varit rädd.
Är det något som man liksom har fått dig att vara mindre rädd?
Dels så förra vändan när det var en mindre korrigering än vad det var nu, så hade jag ju Vahid Tosi, vårt orakel som hjälp, som pratade med lugn och bara så här, sitt lugn i båten, det här är vanligt för bitcoin, så här har det sett ut i 10 år. Men framförallt så, alltså jag kollar ju dagligen, 2 gånger om dagen tittar jag ju på Crypto Banter, som alltid har otroligt många duktiga experter som sitter och pratar om det, och man får egentligen följa med dem i realtid, blir det ju då, när kursen är exakt vad den är, och så är de med live 2 gånger om dagen.
Mm, här är ett klipp från just Crypto Banter.
Now I've got to look at what actually caused this correction. And I think by now we've all agreed on one thing. This correction was caused by an overheated market. A market where people, retail, speculative, leveraged apes came into this market. Yeah, exactly that.
Det här vi pratade om lite innan, det här är ett språk som jag inte är så förtjust i, som pratar om apes. Det är ju de då som har dragit sig ur nu, menar Crypto Banter-experten. Men det han säger också, det är att det liksom, de här människorna har då belånat sig för att köpa krypto. Det är det som kallas då för leverage.
The fundamental data shows me that the leverage was at an all-time high. And that the leverage is now moving towards an all-time low. In fact, let's have a look at what else the data says.
Det Cryptoman Ran, alltså Ran, då ja. Programledaren, säger egentligen är ju att folk har belånat sig alldeles för högt för att köpa krypto då. Och belåningen är den högsta någonsin i kryptovärldens historia. Och många fick sig näsbränna att man har trott att det inte ska kunna krascha. Och sen kom en krasch, oavsett vad den berodde på. Eller jag gillar att säga korrigering och inte en krasch, för en krasch låter som något har, som att det inte finns längre liksom.
Ja, det får ju man se det. Man vet inte, det kanske, här kanske bara är första steget i vad som är en krasch, vi vet inte.
Nej!
Mårten, vi har ett jävla toppenprogram. Vi har en underbar gäst, vi har nyhetsvep, vi har kryptoskola, vi har massa grejer. Men innan vi kommer till det, det här.
Som så ofta så har vi idag en fantastisk gäst. Och det är på tiden, känner jag, att vi kommer in på gaming, eller hur Gunnar?
Ja, verkligen. Det finns ju jättemånga applikationer för blockkedjan och kryptovärlden och hela den grejen. Och gaming är ju liksom verkligen en stor del. Potentiellt skulle det kunna bli en väldigt stor del. Men det här är ju ingenting jag ska prata om. Nu får vi presentera gästen.
Nej, men jag tänker att det som är så coolt är att Sverige har verkligen lyckats inom gaming-sektorn. Det ser man ju även om man kollar på aktier och sådana här som verkligen. Embracer och Evolution Gaming och så vidare. Men nu känns det då som att nu händer det även i kryptovärlden. Och det är massa spännande saker på gång. Bland annat då den här tjejens bolag. Hon är vd för spelstudion Antler Interactive, som alltså då ligger bakom succéprojektet My Neighbor Alice. Ett spel som inte ens har släppts. Det de har gjort är att de har släppt en token. Och när den släpptes gick den upp drygt 30 000%. Ja, ni hörde rätt. Det är helt sjukt. Så det här ska vi prata om. Och vad ett spel som egentligen håller på en blockkedja. Vad är det för skillnad på det mot ett vanligt och massa annat? Jag säger varmt välkommen hit till Anna Norrevik.
Hej, tack så mycket.
Vi kastar oss direkt in. Berätta om projektet.
Ja, My Neighbor Alice. Det är ju då ett spelprojekt som släppte sin valuta i mars. Och själva spelet i sig, som så småningom kommer släppas, är ett så kallat kreativt, socialt, multiplayer-byggarspel. Där man kommer kunna äga sin virtuella markbit på blockkedjan. Och sen kunna dekorera den här biten mark, kunna bjuda in vänner och hänga med. Och om man vill så kommer man kunna köra det här normala gamingspåret och följa quests som man får till exempel från huvudpersonen Alice, som man kan fullgöra för
uppdrag,
att få
ingång.
Ja, precis. Mm. Uppdrag.
Går du att jämföra det här spelet med något som kanske väldigt många känner till? Finns
absolut.
Det något som är liksom så här, det är som det här fast det här?
Ja, det är som Animal Crossing fast på blockkedjan. Och nu vet jag inte om alla era lyssnare känner till just det spelet. Men det är då ett spel som finns på Nintendo Switch, där man har sin gulliga avatar, liksom kan bygga upp sin egen värld tillsammans och göra olika oskyldiga aktiviteter.
Man kan säga att Animal Crossing blev sjukt stort för ett drygt år sedan, någonting sånt.
Ja,
så det verkligen breakade på superbred front. Och det var verkligen så här, ja, men det kändes, ett tag kändes som att hela världen spelade det här jättegulliga liksom öspelet med små djur. Är det liksom målet även för er? Hela världen ska spela ett annat gulligt spel?
Ja, för det som skiljer oss från andra blockchain-spel är att vi riktar oss även mot de som inte kan någonting om blockchain. Så vi försöker få in även de spelarna och sen så småningom ska de få upp ögonen för vad man kan använda blockchain till i vårt spel. Det vill säga, som ett exempel, så ska man efter att ha lagt ner väldigt mycket tid och svett och slit på ett spel så ska man kunna sälja vidare de kreationerna som man gjort på ett enkelt sätt till skillnad från andra typer av spel utan blockkedja.
Men rätta mig om jag fel, Anna, för som jag kan ingenting om gaming. Men det jag har förstått då, utifrån att läst då bland annat, är ju att i traditionell gaming, om jag köper ett svärd eller jag köper en pistol eller vad jag nu vill köpa, så betalar jag pengar för det, men de pengarna går till spelet. Medan flera blockchain-spel då, som bygger på peer-to-peer, alltså användare till användarteknik, så finns det också då möjligheter till att jag skulle kunna göra ett svärd som en NFT då, non-fungible token, som vi har pratat om så ofta i det här programmet, och så säljer jag den i eran valuta som då är Alice och får betalt till den, och den går sen att byta om man då skulle vilja det mot till exempel bitcoin eller något annat på en börs. Har jag förstått det rätt?
Exakt så. Så vi kommer så småningom implementera en sån här in-game NFT creator i Alice-spelet. Och där kommer man skapa sådana saker, precis som du beskrev. Och jag hoppas ju även att fler spel och större spelbolag kommer få upp ögonen för just den här typen av saker. Så att man låter spelarna få skapa saker på egen hand och där de kan kontrollera ägarskapet för de saker man skapat.
Mm. Du, Anna, det här är ju liksom en otroligt spännande värld som det känns som att vi måste dyka in i ännu djupare. Vi är också väldigt nyfikna på dig och hur du hamnade i liksom den här korsningen mellan krypto och spel och hela den världen. Men först och främst tror jag att det ändå är dags för ett litet nyhetssvep.
Ja, det är det. Ge mig någon slags musik, tack. Förra veckan så pratade vi mycket om Teslas beslut att sluta ta emot bitcoin av klimatskäl. Nu har ledande företrädare för kryptobranschen, bland annat kryptoikonen och MicroStrategy's vd Michael Saylor, ordnat ett möte mellan Musk och företrädare för de största amerikanska miningbolagen. De här samtalen verkar ha burit frukt, för miningbolagen bestämde sig nämligen under mötet för att skapa ett råd som kallas för Bitcoin Mining Council.
I think it became pretty clear that we, the Bitcoiners, we have a good story, but it's a very complicated story, and we need to find a way to share our story and to educate and get organized.
Och det här som blir någon slags branschorganisation då ska arbeta för ökad transparens genom att publicera rapporter över sitt användande av förnybara energikällor. Dessutom är tanken att man ska arbeta för att göra även den globala miningbranschen mer klimatvänlig. Elon Musk själv kallar initiativet för potentiellt lovande, skriver Forbes. De senaste dagarnas ras på kryptomarknaden har fått vissa i att spekulera om den uppåtgående marknaden som världens kryptovalutor har befunnit sig i under den första halvan av 2021 har varit en bubbla som nu är på väg att spricka. En som tror att det kan ligga till så är Vitalik Buterin, medgrundaren till Ethereum, världens just nu näst största kryptovaluta. I en intervju med tv-kanalen CNN som gjordes under tisdagen så svarade Ethereum-grundaren nämligen jakande på en direkt fråga huruvida kryptomarknaden befinner sig i en bubbla.
Are we in a crypto bubble right now?
Again, I would say yes, but again, that obviously it does not come with a prediction of like when the bubble is going to end, because that's notoriously hard to predict.
I intervjun så kommenterar också Ethereum-grundaren Elon Musks inflytande på kryptobranschen och det faktum att en enda tweet från Tesla-chefen kan få kryptomarknaden att gå såväl upp som ner.
I think it's reasonable to expect a bit of craziness, but I do think that the markets will learn. You know, Elon is not going to have this influence forever.
Ska vi vända oss och prata lite gaming här nu?
Ja, får jag börja med att fråga, hur började allt? Hur kom du in på gaming och specifikt då på My Neighbor Alice?
Personligen så har jag alltid spelat ganska mycket spel sedan jag var liten och började nära en dröm om att leda spelföretag när jag var 14. Så allt jag gjort sedan dess har egentligen wow. gått i den riktningen.
Så när folk satt och ville bli kanske djurskötare?
När folk satt och spottade och rökte cig på
kastade snus i taket och du sa, en dag ska jag bli vd för ett spelbolag. Var det så på riktigt?
Exakt.
Sjukt.
Ja, men sjukt. Det har jag insett i efterhand när jag jämfört drömmar på det sättet. Men allt som jag gjort sedan dess har egentligen gått i den riktningen att jag vill ha både teknik och spel och business-sidan i det jag gör. Så efter att ha pluggat ekonomi på handel så började jag på Paradox som är ett större spelföretag i Stockholm här. Och sen blev jag rekryterad som vd till Antler Interactive som 2018 hette Survive Studios och var inriktat på VR. Och företaget grundades 2016 av 5 grundare och var från början då som sagt inriktat på VR. Man släppte 2 VR-produktioner och när jag kom in hade vi precis styrt om till augmented reality och mobil. Vi experimenterade mycket med tech, tyckte det var kul att se vad vi kunde göra för högkvalitativa spelproduktioner med olika former av new tech. Så ett spel som vi gjorde där snart inpå var ett som heter Crystal Kart AR som är ett mobilspel som liknar Mario Kart och man kan köra 4 spelare mot varandra. Och det var momentet första gången då vi doppade tårna i blockchain-världen. För vi testade att lägga in 2 funktioner som hade med krypto att göra. Och den ena var att ägde man en CryptoKitty på blockkedja eller på sin CryptoWallet så kunde man skriva in sin CryptoWallet-adress och få en gratis CryptoKitty-bil som man kunde köra med i det här spelet.
Ska vi bara förtydliga, vad är CryptoKitties?
CryptoKitties var det första spelet som dök upp på blockkedjorna och blev också det första största som många inom blockchain-världen kände till. Det är ett spel där man digitalt föder upp katter och köper och säljer katter. Så har man en katt kan man hitta en annan katt att para med och sen kan man få nya ungar och sälja vidare dem.
Är det någon slags... målet med spelet är att föda upp så bra katter som möjligt, eller?
Exakt så.
Okay.
Och de här säljs för helt sinnessjuka pengar?
Ja, jag tror att det var någon som hade sålts för $170,000.
Det här är då NFT:er då, som ja, det blir. Precis. Så man kan säga att på samma sätt som man kan skriva in en valuta på blockkedjan och så att Bitcoin eller Ethereum ligger på, eller Ether ligger på Ethereum-blockkedjan, så kan man också skriva in liksom, nu finns det en bild här av en katt. Så man köper liksom ett ägande bevis av en unik katt då i det här fallet. Och det kopplade ni till ert Mario Kart-liknande spel.
Mm, exakt så. Så ägde man en sån katt så gjorde vi en specialdesignad kattbil som såg ut som den katt man ägde på blockkedjan fast i bilform.
Och det här älskade folk. Antar jag.
Ja, men det var ett experiment. Ja. Och sen gjorde vi en annan funktionalitet också där vi skapat några mer custom-designade bilar som hette The Hodler, som gör ett internt skämt inom blockchain-världen, och To the Moon tror jag också en bil hette. Och vi la inte så mycket energi egentligen på de här grejerna, men vi ville se vad som fanns där ute och göra. Och vi blev förvånade när de här bilarna gick åt ganska snabbt. Sen tror jag inte vi har någon mätdata på hur många som använde CryptoKitty-funktionaliteten, men bilarna som vi skapade, de gick åt.
Men hur funkar det? Ni har alltså släppt eran token, alltså valutan Alice är släppt före själva spelet. Är inte det lite omvänt konstigt? Eller?
Jo, det är väldigt ovanligt inom spelbranschen. Normalt
det är som att man ska köpa bensin före man köper bilen.
Ja, men på ett sätt. Och då kan man ju undra var det värdet kommer ifrån.
För ni gick upp alltså 33,000% från lansering.
Ja,
vi måste ändå fråga, vad tänkte du då, som förmodligen har några såna här?
Ja, det var ju ingen som hade kunnat vänta sig det. Och jag tänkte bara, wow. det här ger oss enorma möjligheter att ta det här spelet till en nivå som vi faktiskt vill ta det till.
Ska vi bara ta från det här Mario Kart-liknande spelet där ni liksom doppade tårna i kryptovärlden och liksom korsningen mellan krypto och hur tog ni det sen vidare till det som blir My Neighbor Alice?
Jättebra fråga. Så efter det så stötte vi på Chromaway som var ett blockchainföretag i Stockholm som satt på samma kontorshotell som vi gjorde. Så vi sprang på varandra i korridorerna och vid något tillfälle så pratade vi om vad deras nästa steg är. Och de var intresserade av gaming och ville in där men hade ingen spelexpertis in-house hos sig än. Så därför blev de intresserade av att köpa upp oss. Och de har sin egen blockkedja som heter Chromia. Så i slutet av 2019 köpte de upp Antler Interactive. Och sen dess började vi spåna på vad vi kunde göra tillsammans. Och det var där någonstans som idén till My Neighbor Alice föddes av våran art director Oliver.
När är spelet tänkt att lanseras?
Det kommer att lanseras i en så kallad early access-version redan nu i sommar som kommer att vara en mindre light-version där vi vill testa en del saker där vi släpper det genom vår egen launcher som man säger där man kommer kunna ladda ner spelet. Men sen vår större release ser vi som den version som kommer släppas i Q1 2022, så en bit kvar.
Vi var inne lite på det här innan nyhetsuppet, men liksom, hur fan funkar det här? Vad menar ni med liksom att ni har ett spel på en blockkedja? Vad är det betyder? Liksom?
Ja, det betyder en del olika saker faktiskt. Så dels är det att de här NFT-erna, alla NFT-er i spelet, sparas på Chromias blockkedja. Så ägarskapet ligger där, ett riktigt ägarskap av det man har i spelet.
Okej, så att säga att jag har liksom min avatar då i spelet och sen så bygger jag ett hus och har en liten trädgård. Då är liksom mina rosbuskar, är de unika då liksom i trädgården?
Ja, de kan vara unika i alla fall. Det kan ju vara att det finns en limited amount av en rosbuske. Så att det finns 100 rosbuskar. Och det kommer även finnas vissa NFT-er som vi faktiskt gör väldigt många exempel av som ska finnas för alla. Men sen kommer det ju finnas de att man kanske skapar sin egen rosbuske som ser ut på ett väldigt speciellt sätt som bara finns en av.
Man skulle ju i praktiken kunna odla en egen digital blomma som blir en buske och som man sen säljer frön av. Om vi verkligen ska hårdra det. Men vad är den stora skillnaden på ett vanligt spel och det ni gör? Är det just, finns det något mer än det här med ägarskapet?
Ja, men det finns fler saker, fler spännande saker man kan göra. Och bland annat så planerar vi att göra en så kallad decentralized autonomous organization med det här spelet, vilket
okej,
innebär...
Nu tar vi det lugnt här.
Nu tar vi det lugnt. Så det innebär att vi kommer låta communityt få rösta i princip på ett demokratiskt sätt beroende på de tokens man äger för att påverka olika delar av spelet. Så det skulle kunna vara till exempel att vi vill överlåta till communityt, de som äger tokens, att få bestämma vad just den här nya ön ska få heta. Och att vi då har 100 alternativ och sen får communityt rösta på det som det blir. Och då kan man enligt blockkedjan visa att det här kommer ske på ett fair sätt, att det faktiskt är de som har tokens som kommer få rösta och därmed få högre tillit om man jämför med en vanlig spelutvecklare som kanske kan lägga ut det här i någon poll och utgå från det. Men då vet man inte, har allt skett på rätt sätt och hur har det gått till? Men vi kan faktiskt göra så att automatiskt att demokratin eller community-bestämmandet finns där.
Men den stora grejen någonstans är liksom ens unika grejer i spelet. Liksom. Men skulle man inte kunna lösa det här på något annat sätt genom att man bara inte har en blockkedja och att man istället bara så här skapar 100 digitala ex av någonting och så finns det bara 100 och så får man komma över dem på något sätt. Alltså, är det inte lite krångligt att hålla på med blockkedjegrejen för det här?
Det är ju någorlunda krångligt idag som det funkar, men jag tror ju som med teknik på alla områden att det kommer bli mycket enklare så småningom att logga in. Till exempel nu är det ju ganska komplicerat att överhuvudtaget köpa en Alice token och ändå har det gått bra. Men jag tror att de delarna kommer liksom, det kommer finnas lösningar för det här inom ganska kort tror jag. Så det som är skillnaden då mot om en vanlig spelutvecklare gör 10x av någonting, av ett vapen i CS till exempel, är ju då att...
Counter-Strike.
Ja.
Det pratas om att folk inte gör något än gamar.
CS tycker jag känns. Det känns ändå ganska common knowledge.
CS, okej. Okay. Ja, fine.
Skillnaden är...
Ja, så skillnaden är att även om de gör 10x och sparar det på sina servrar någonstans på ett ställe, så kommer ju de... exemplaren vara i riskzonen om den här spelutvecklaren bestämmer sig att lägga ner spelet eller de här serverna av någon anledning, ta en ny inriktning eller göra om de här assetsen som ligger där. Det kan man som spelutvecklare göra på egen hand. Men poängen med blockkedjan då är att det finns ett ägarskap utanför bara spelutvecklaren. Det är distribuerat hos flera olika personer eller datorer.
Och ligger då i en sån här kallad ledger, alltså som en digital plånbok kan vi väl kalla det för, eller sparat på i ett kontrakt som man alltid kan återkomma till om man äger det.
Exakt. Så att det gör ju att man till exempel kan trada de här, alltså handla, köpa och sälja grejerna som man äger på blockkedjan även utanför spelutvecklarens marknadsplatser. Så om vi skapar assets till Alice nu, så dels kommer man kunna använda dem och köpa och sälja i Alice-spelet, men man kan också gå till en helt annan trading marketplace, till exempel OpenSea finns den som heter, där man kan köpa och sälja sina assets om man vill det istället.
Men sen kan man ju också använda själva tokenen eller valutan om man så vill, och även byta den mot valuta, så det är inte bara mot saker.
På något sätt så är det ju här grejer som man nästan kan göra i andra spel också. Finns det något som är så här där drömscenariot där man når liksom bortom saker som man kan uppnå i vanliga spel nu?
Men en ganska vanlig dröm är det här att spelet ska kunna leva vidare för alltid med hjälp av blockkedjan. Att det finns sparat och vem som helst ska kunna göra en kopia av det här och fortsätta utveckla spelet. Så
Antler konkar och ni liksom lägger ner det här spelet så finns liksom blockkedjan kvar och man kan fortsätta spela det för alltid och skapa egna versioner av det.
Precis, men jag vill ändå återkomma till att mycket mer blockkedjan handlar ändå om det här med tillit och säkerhet och ägarskap. Att det kanske inte låter som det allra roligaste mervärdet, men det ger en effekt i sig som kan skapa väldigt roliga saker med de här community-grejerna bland annat, där man kan lita på att det sker på rätt sätt.
Anna, vi ska prata mycket mer med dig alldeles strax. Vi har ju varit inne på det här med NFT-er lite grann i avsnittet redan. Och det är faktiskt det som dagens kryptoskola handlar om. Take it away, Åsa Secker.
Kryptoskolan, lektion 8. Vad är en NFT? Det är inte bara valutor som man kan koda in på blockkedjan. I teorin så kan man lägga till nästan vad som helst. Ett fastighetsregister, data backups och konst. NFT står för non-fungible tokens, NFT. Icke utbytbar polett typ eller symbol. En grej som är himla bra med internet, det är att om jag ritar ett vackert konstverk på min dator, jag är ju också konstnär, så kan jag skicka det här konstverket till Mårten och han får exakt samma bild samtidigt som jag har kvar den på min dator. Men om jag skulle vilja sälja min otroligt vackra konst, då blir ju det här ett problem. För hur vet Mårten att jag inte kommer sälja mitt vackra, vackra konstverk 1000 gånger till och att värdet på hans tavla då kommer att falla? En lösning på det här, det är ju då att använda sig av blockkedjan. Jag skriver in, det finns ett exemplar av min vackra, vackra tavla och den är nu såld till Mårten Andersson för 1000 bitcoin. Det är en dyr tavla. Det här skriver jag in på blockkedjan och då vet alla att det finns ett ex och det exet ägs av Mårten. Om Mårten sen vill sälja det här exet vidare, då kan man kolla på kedjan och se att visst, det är han som äger det här enda exet av tavlan. Han skulle sen kunna kopiera upp sitt ex i 1000 miljarder exemplar, men ägarbeviset för det faktiska exemplaret finns på blockkedjan och går att spåra. Det exemplaret är icke utbytbart, alltså non-fungible. Det här ställer ju massa filosofiska frågor kring vad äkthet egentligen är. Men så länge marknaden är överens om att det finns ett värde på ägarbeviset så går det ju att argumentera för att det faktiskt finns ett värde. Idag kan man köpa massor av olika sorters NFT:er, allt från digitala samlarkort till musik till bildkonst. Det dyraste NFT-verket, konstnären Beeple's Every Days, The First 5000 Days, såldes tidigare år för, ja, en halv miljard kronor.
The Christie's auction for digital artist Beeple coming to a close a few moments ago. The final bid, $69 million.
Oh my gosh.
As of 6 months ago, what? Beeple had yet to sell any work.
En sak som många skapare av NFT:er tycker är himla bra är att man kan skriva in en vidareförsäljningsklausul i kontraktet. Det skulle då betyda att om till exempel Mårten då vill sälja min vackra tavla vidare, så skulle jag, om det står i det här kontraktet, kunna få 10% av den köpeskillingen.
Kryptoskolan alltså med Åsa Secker.
Men hur tror ni att ni klarar konkurrensen? För det finns ju liknande exempel just på Chrome. Jag vet ju att det är väl Atari som har gått in och köpt, alltså spelföretaget Atari som har gått in och köpt mark någonstans. Det är väl säkert kanske inte på Chrome, för det är väl en blockchain.
Kan vara Sandbox eller Decentraland.
Decentraland, tack. Så har ju de då köpt det. De ska bygga ett kasino. Alltså de ska bygga, Atari ska bygga ett Las Vegas i det spelet. Och jag vet flera, vårat orakel Vahid Tosi, han är ju med i ett kollektiv som heter Ghostbusters och har jobbat med ett spel och där också finns en valuta som heter TLM. Och där är det också så att man stejkar och massa sånt. Alltså, det känns, och där är det sex planeter som alla har sitt eget ekosystem. Och är, alltså, hur många såna här spel kommer det finnas utrymme för i konkurrensen? Och hur ska ni liksom ta er vinnande ur den striden?
Det finns ju säkert fler spel just nu än vad som kommer överleva så småningom. Och jag tror att det som vi gör som är annorlunda är att vi, eller de förutsättningar vi har är att vi kommer ändå från spel, en spelbakgrund, det som är, hur ska man säga, fokuserad på att göra spel som är roliga och som användare vill vara i. Medan jag tror många andra projekt kommer mer från blockchain-sidan och kanske inte liksom försöker få tag på spelkompetensen för att göra den typen av roliga spel. Så vi vill ju, nå till en så bred publik som möjligt med det här, inte bara blockchain-community.
Men i spelet så skulle det kunna, nu tänker jag bara högt här, men det skulle kunna vara i det här spelet att ni hade gjort en deal med 7-Eleven och man går in i spelet och kan till och med beställa saker som sen kommer hem till dig fysiskt, eller att det finns NFTs att köpa där inne som är någonting som de har släppt. De säljer tacos och så är det, de tacosarna är någonting som sen kommer ha ett värde i, alltså det är egentligen oändliga möjligheter väl?
Ja, jag tycker det är jättekul med de här samarbetena som man kan skapa. Att det blir mycket lättare att samarbeta med alla andra som ligger på blockkedjan. För precis som det här med att vi kunde läsa av CryptoKitties blockkedja, på samma sätt kommer ju folk kunna läsa av Alice blockkedja också, använda Alice karaktärer i sina spel.
Och skulle jag och Gunnar till exempel kunna gå in på er i Alice och bara lägga till grejer i spelet, så kan det väl inte funka?
Jo, men om du tänker att skapa egna NFT till exempel, det kommer man kunna göra så småningom i Alice. Och även om ni då skapar ert egna spel som vill använda er av Alice, så ja, om ni rent tekniskt vet hur ni ska göra, så bör det vara möjligt.
Men hur försvarar man spelets original tänk då? Är det inte, om era karaktärer börjar dyka upp i ett spel som kanske inte ni alls står för, eller att CryptoKitties hade känt sig, men vänta, vad gör ni med våra grejer?
Ja, det blir en mer öppen värld på det sättet, men jag tror ändå att det kan vara en positiv grej att man faktiskt kan skapa det här metaverset där många olika brands och samarbeten kommer till. Det finns förstås en risk att liksom det används på fel sätt, men ja, det känns som det finns i många världar.
Mm. Men okej, okay, nu har vi pratat ganska mycket om så här möjligheterna och så här coola grejer som man kan göra och kommer kunna göra. Finns det något som är så här, det här är just nu verkligen en nackdel för blockkedjespel som gör det, typ, jag menar, det är svårare att, jag kan inte om spelen, programmera dem, eller det är svårare att skapa dem, eller det blir sämre upplevelse på något sätt?
En så här filosofisk fråga vad gäller alla spel med markbitar som man kan köpa eller sälja, det är ju det här, hur vet man hur mycket mark som finns totalt? Alltså, kan man lita på att spelutvecklaren inte släpper mer och mer mark och kartor till ett spel?
Ja, för det skulle då devalvera värdet på ens köp.
Det kan man ju tänka sig, precis. Så det är en utmaning man får fundera en del på. Och det kan vara att man skriver i, liksom, när man gör blockchain-projekt och skriver ett sånt här white paper, beskriver vad projektet ska innehålla, att man kanske skriver in där vad, hur mycket mark det ska vara och så. Men där kommer man tillbaka till ett annat tillitsproblem, och vi vill ju lösa tillitsproblemen på de flesta delar med blockkedjan. Så
liksom när man decentraliserar någonting och liksom släpper det till communityt, så innebär det ju också att man sätter projektet lite i communityts händer, och det är väl på gott och ont, antar jag.
Mm, precis. Och man kan ju välja där. Vi tänker med den här DAO-en, alltså den här community councilen som vi kallar det i Alice, att vi måste ju designa beslut som vi tycker är rimliga också att fatta beslut om, till exempel det här med att namnge olika öar i spelet. Alltså det känns som ett rimligt beslut som vi kan överlåta till communityt. Det kanske är svårare att till exempel överlåta vilken är nästa feature som vi ska jobba på, eller så här, hur många utvecklare ska jobba på projektet. Saker som går in mer i spelutvecklingen i sig. Men jag tror att det gäller där att börja någonstans med att ge kontroll till communityt, och att då är det viktigt att vi tänker igenom så här, vilken typ av makt ska communityt börja med att få.
Vi har varit inne på valutan lite grann, men liksom, först och främst, varför behövs den valuta i det här projektet överhuvudtaget?
Jo, men det är ju för att ge makten till spelarna, att överlåta mer kontroll till dem så att de kan göra vad de vill med sina assets. Vi kommer ha en till valuta i spelet som gör att det inte fluktuerar så mycket i pris när Alice-valutan går upp och ner, precis som många andra kryptovalutor. Så att det finns någon slags stabilitet där i alla fall, men att man lätt ska kunna köpa och sälja med hjälp av Alice.
Och ni släppte den här då innan, ganska långt innan spelet släpptes?
Ja, 15 mars.
Ja, och då den bara stack i höjden. Alltså, baserat på vad, undrar jag lite?
Det är en bra fråga. Mycket handlar säkert om förväntningar inför liksom det här projektet. Och dessutom så kan man stejka. Jag vet inte om ni pratat om staking tidigare i...
Vi har nämnt staking. Vill du förklara staking?
Staking kan ju se ut på lite olika sätt då, men det kan bland annat vara om man tror till exempel att en valuta, vi säger bitcoin för enkelhetens skull, att den kommer trada sideways, att den inte kommer gå upp eller ner, utan den ligger och liksom sådär. Då kan man till exempel farma den eller stejka den och få egentligen ränta, precis som på ett bankkonto förr i tiden när man faktiskt fick räntor på bankkonto. Vilket man inte får idag. Men då får du helt enkelt, du kan få 5%, 10%, du kan liksom få 100-250% på vissa ställen, beroende på vilken valuta det är.
Som rent tekniskt lånar du ju ut den, kan
ja,
man väl säga.
Du låser den då. Och det var det, när vi pratade om SafeMoon, att man inte behöver låsa den. Men i de flesta fall så är det man får betalt för i ränta är för att man låser den.
Så att du har pengarna på kontot, men du kan inte använda dem just då, för du har lånat ut dem och så kommer du få tillbaka dem med ränta. Liksom.
Mm.
Och det här kan man göra då med Alice valutan
också? Det här
också.
Kan man göra med Alice. Och man kan också... Från och med imorgon så kommer man kunna stejka Alice-valutan för att ha en chans att vinna möjligheten att köpa en bit mark. De första markbitarna som vi säljer till spelet, de kommer alltså släppas om 2 veckor. Så de som har lagt in sina Alice för staking, de kommer få lotteri. Tickets kan man säga, och sen så kommer de ha möjlighet att köpa in sig.
Men, och vad tror ni att det kommer byggas på de här? För att om jag skulle köpa ett land, om jag vill göra med lotteriet och jag vinner en bit land, som jag väljer att kalla för Småland eller något sånt där, kan jag bygga vad jag vill där då?
Ja, absolut. Däremot så det finns ju en begränsning i vad du kommer kunna bygga med från början. Mm. Så vi måste ju ändå lägga till saker tills vi har lagt in den här NFT-creatorn där du kan skapa saker själv mer fritt. Så kommer du vara någorlunda beroende av vad för saker vi skapar åt dig att kunna använda. Mm. Men det är fritt och i övrigt. Liksom. Vi försöker göra det så öppet som möjligt att du ska kunna sätta saker var som helst och vilka saker som helst.
Okay. Vill du ta fram stora spåkulan och bara så här, här kommer kryptogaming vara om 10 år? Finns det någon, jag fattar att det här är liksom, vi kommer inte hålla dig ansvarig för det här ordet, men liksom... du får liksom måla fritt.
Mm, jag hoppas ju verkligen att de stora företagen kommer inse att det finns fördelar av att ge bort viss kontroll till communityt. Så om man tänker till exempel CS och Valve som står bakom CS, så skulle ju ett exempel kunna vara att låta community få skapa sina egna vapen på blockkedjan och att låta det gå fritt, att man ska kunna sälja och köpa dem hur som helst. Sen är det ju det här övergripande med metaverset, hur kommer det blandas in med spel och inte. Det är jättemånga som håller på att bygga på en värld, alltså digital värld, där man ska kunna göra vad som helst. Vissa gör det här i VR, vissa gör det i AR och vissa gör det på andra sätt. Och låt säga att man skapar en app eller liknande som ingår i telefonen, där man kan rikta telefonen mot en byggnad och så ser man en ad där.
Man fotar ett hus eller filmar ett hus och då ser man en annons på det huset.
Ja, exakt. Och jag tänker att spel kan komma in i den världen på så sätt att blir den här digitala världen en del av vår vanliga värld, så kommer även spel kunna involveras där på olika sätt och man kan äga olika saker och få poäng och grejer i den här digitala världen. Så vart den nu hamnar så.
Ja. När My Neighbor Alice väl kommer, kommer vi ha möjlighet att bygga någon slags poddstudio och podda i den här världen?
Det kan vi se till.
Yes, fan.
Då ses vi där.
Då ses vi där.
Ja. Anna, tack så hemskt mycket för att du kom hit. Tack för
att jag fick vara här.
Ja, jätteroligt.
Och stort lycka till när ni väl släpper spelet.
Mm, tack.
Anna Norrevik, inte bara en superhärlig person, utan också, jag har i alla fall fått mina ögon öppnade för vad det här med liksom gaming och krypto skulle kunna bli och redan är. Alltså det känns som vi bara typ har doppat tårna i det här än så länge.
Ja, vi kommer garanterat att återkomma till gaming i De kallar oss krypto. För vår målsättning är ju, som ni som lyssnar vet, att försöka täcka hela kryptovärlden med allt vad det innebär, oavsett om det är NFTs, gaming, blockchain-teknologi, staking eller you name it. Det kommer dyka upp här i podden förr eller senare.
Mm. Nästa vecka så är vi tillbaka med ett nytt avsnitt, men tills dess så kan man ju höra av sig till oss på massa olika sätt.
Ja, man kan ringa in sina frågor och så kommer de inom kort att besvaras av våra experter här i studion, eller våra gäster.
Ja, 010 750 0981 är det som gäller då.
010 750 0981. Och vi betonar gärna det återigen. Ingen fråga är för dum. Och dessutom då, nästa vecka hör ni också som alltid Kryptoskolan. Det blir en del svar på frågor från våran telefonsvarare dit ni som sagt kan ringa in. Och det blir nyhetssvepet som alltid. Och vem vet, det kanske också dyker upp en väldigt spännande gäst. Med det sagt, puss och kram.
Hej då!